Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in David Jassy, extremt hyllad artist och låtskrivare. Han har jobbat med många av världens största artister, men en dag så ändrades verkligen hela hans liv. Han kom körandes i sin stadsjeep och tvärbromsade när den 55-årige jazzpianisten John T. Osnes korsade gatan. Osnes blev väldigt upprörd på Jassy, så han drämde till handen i hans motorhuv. Och enligt vittnen på plats ska Jassy blivit arg på Osnes för att han slagit på hans motorhuv. Jassy ska gått ur bilen, slagit ner Osnes, som tyvärr blev så skadad att han senare död förklarades på sjukhuset. Jassy blev fälld och fick livstidsfängelse. En lång tid tillbringade han i en cell på 1,2 gånger 2,7 meter i ökända San Quentin-fängelset, där många sitter och väntar på sitt dödsstraff. Innanför murarna startade han ett musikprogram för unga interner med nolltolerans för våldsglorifierade texter. Ett projekt som verkligen blev rikskänt och uppmärksammades bland annat av Jay-Z och Kim Kardashian och gjorde extremt mycket gott. I det här avsnittet får vi höra på en historia där verkligen världen rasar samman. Vad har han lärt sig av det och hur han kommer starkare tillbaka med syfte att hjälpa andra. Det här är David Jassy.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, David Jassy.
Tack så mycket, tack så mycket.
Superroligt att ha dig här.
Det är jättetrevligt att få vara.
Verkligen. Men jag har bara läst på din historia. Du har ju verkligen många liv i ett. Du har ju en helt insane historia.
Mm.
Hur känns livet idag?
Det känns bra.
För det är också en ny, det är också ett nytt kapitel.
Det är ett helt nytt kapitel. Det är en ny insikt, en ny livsinsikt som jag lever med nu. Som jag inte hade innan, såklart. Så jag är ju väldigt tacksam för att vara fri och få vara ute. Och få en andra chans. Så att jag försöker verkligen fånga vardagen och gå upp tidigt. Och göra så mycket jag kan, fånga dagen helt enkelt.
Vad har du för rutiner nu? Hur ser liksom en, vad är för saker som du verkligen känner är viktiga för att få in varje dag?
Jag vaknar väldigt tidigt varje morgon, så jag vaknar runt 5 varje morgon. Sen har jag lite meditation och sånt hemma. Sen går jag till gymmet inom typ en halvtimme, 45 minuter. Kör mitt gympass och tänker igenom dagen under gympasset. Och sen är det ganska snabbt tillbaka till studion och fortsätter göra musik. Så att det är oftast gymmet och studion som ta min tid, ska man säga. Men förutom det gör jag inte så mycket annat. Reser ganska mycket dock i jobbet. Men ja, det är väl det jag skulle säga som är fasta rutiner i gymmet och studion.
Men om vi skulle kunna bara spola tillbaka lite grann då. Du är uppväxt i Solna.
Mm.
I Blue Hills.
Blue Hill, Hagalund.
Blue Hill, ja. Som ni en gång namn döpte området till.
Precis, så att vi hade ett kollektiv, ett hiphop-kollektiv av breakers, DJs, rappare. Och vi kallade oss för Blue Hill Production. Och därefter så växte det namnet Blue Hill och blev typ namnet som folk i området kallade området. Så att, men det kommer från den gruppen som vi hade, Blue Hill Productions. Men innan så kallades det för Blå Kulla, men vi gjorde om det till engelska. Så det var på den tiden när nästan alla som rappade på engelska. Mm. Så att vi var väl något amerikaniserade också på den tiden. Och så det är kul att se nu att folk rappar på svenska. Men på den tiden så var det väldigt ovanligt.
Och vad hände sen då? Du åkte hem, du hade skivkontrakt.
Och sen teamade jag upp med Andres Savian. Som är andra delen av Navigators. Och vi bestämde oss för att göra våran grej. Vi kallades för Navigators, The Daily Life Illustrators. Och namnet Navigators kom från att vi ville göra ett koncept där vi hade olika musikstilar varje singel där vi släpper.
Mm.
Det funkar inte så bra i ett kommersiellt sammanhang. För ofta så vill de lägga ner ett fack. Men våran tanke var att vi skulle göra en låt som var mer disco-influerad. Vi skulle göra en låt som hade lite R&B, en som var underground hip-hop och så vidare. Men så självklart så slog den disco-influerade låten igenom mest. Och då blev det som att de ville att vi skulle fortsätta göra den typen av låt. Men själva tanken med Navigators var ju så att vi skulle navigera mellan olika musikstilar. Så vi bestämde oss för att köra den resan och ja, det gick ju bra i alla fall. Det var ju många års slit innan vi kom dit. Och allting hände i princip över en natt efter vi hade varit i Kuba och gjort vår första musikvideo. Så då hade vårt skivbolag släppt låten till radio medan vi var i Kuba. Så att när vi kom tillbaka så hade Coming to My Life redan börjat spelas på radio. Och sen efter det så känns det som att det bara tog fart.
Det spelades ju så sjukt mycket också. Jag vet att när man satte på tvn typ, MTV var det på den tiden va?
Exakt.
Det spelades typ hela tiden.
Ja. Så jag minns att ta så gick Superstar på Heavy Rotation 3 gånger i timmen på MTV.
Hur länge var det i LA nu då? Innan ditt liv vändes.
Så att jag reste ju fram och tillbaka från 2005 till 2008. Och först hade jag rest i typ så här 2-3 veckor fram och tillbaka. Men just den här gången när allting hände, då hade jag varit i LA i 46 dagar. Och då hade jag någonstans bestämt mig för att verkligen bo i LA. För innan var det väldigt mycket att jag reste till LA och var där under tidsperioder bara för jobb. Men nu hade vi rest ett helt gäng, så vi var 10 stycken från Sverige. Så det var ju, alla som var där höll på med musik, förutom en person. Så att vi var ett helt kollektiv där som var där och jobbade. Så att ja, just den här perioden var väldigt intensiv, och det var också då allting hände. Jag fick väldigt bra kontraktförslag från Disney och The Firm, som är den bästa managementfirman i USA. Så att det kändes som att allting var på väg att hända. Jag fick inbokade sessions med Beyoncé och Pink.
Wow.
Som tyvärr aldrig blev av på grund av det som hände då. Men,
alltså att du skulle få sitta med Beyoncé och...
Precis.
Så att, skriva en låt till henne eventuellt.
Precis, för att Michelle Osborne då, som ville signa mig, hon var manager för väldigt stora artister och väldigt stora låtskrivare. Och första mötet som jag hade med henne hade jag fått reda på att jag skulle få 15 minuter med henne. Men det blev 2,5 timmar, och hon lyssnade igenom alla mina låtar och direkt efter mötet ställde sig upp och sa I wanna sign you. Och sen hade jag typ samma upplevelse på Disney med deras högsta chef inom publishing. Så det var en väldigt spännande period, det var en väldigt hetsig period, för det var väldigt mycket, mycket jobb. Och när det är så stora jobb så påverkar den också psykologiskt, för att man vill verkligen inte missa chansen. Så att man blir väldigt fokuserad och går helt och hållet in i det man gör.
Mm. Vad var det som hände då?
Ja, så den här dagen när allting förändrades, det var också en sån dag där jag hade jobbat hela dagen på Sony Music med en annan låtskrivare. Kom hem och satt i mitt rum och skulle förbereda inför en session med Ashley Tisdale. Och mina vänner och mitt ex höll på festade i vardagsrummet. Och kom in och ville gå ut och var så här, kom igen, vi måste gå ut. Du jobbar typ hela tiden, någon gång måste du gå ut. Jag var så här, nej, jag måste jobba. Och sen gick de vidare, kom tillbaka efter en timme. Samma sak igen, och de var så här, kom igen, vi går ut. Jag sa nej igen. Och sen tredje gången när de kom in så tackade jag till slut och följde med ut. Så då gick vi först till ett ställe där vi stannade kanske en halvtimme, gick vidare till ett annat ställe som heter Boulevard 3. Och där inne så... ja. Så vid typ 1-tiden bestämde vi oss för att gå därifrån. Och det var de minuterna som förändrade mitt liv. När jag kom ut ifrån klubben så skulle jag hoppa in i min bil. Jag hade den valet parked. Och precis när han kommer upp med bilen så kommer det fram en undercover officer. Och säger att jag måste flytta på bilen. För att de håller på med någon operation där. Och då frågade jag om jag kunde bara vänta i 2-3 minuter för att min kompis höll på att ta sin jacka. Det kunde jag inte, så då sa han bara, just circle the block. Och vi skulle bara åka rakt fram på Sunset Boulevard egentligen. Så att jag gjorde det, att jag circled the block. Mitt ex satt bredvid mig. Och när vi har kört runt själva kvarteret så hör jag bara en stor duns på höger sida. Boom. Och så stannar jag bilen. Och då är det en brusad man som har börjat banka på min bil och sparka min bil. Och han går fram mot passagerarsidan där mitt ex sitter och försöker öppna dörren. Och då sätter jag bilen i park och så hoppar jag ut och vi börjar tjafsa. Och det blir ett slagsmål. Tyvärr så från det här slagsmålet så faller han bakåt och slår huvudet i marken. Någonstans där vaknar jag upp och bara, vad är det som händer? Det här är helt sjukt. Jag är på en, liksom en gränd, mörk gränd i LA. Får panik, hoppar tillbaka in i bilen. Då kommer en annan man springande mot min förarsida som senare visat sig vara en off-duty police officer Men han var ute och festade, så att han var själv berusad. Men han springer i alla fall till, fram till förarsidan och börjar slå på rutan. Och försöker krossa rutan. Och därefter kör jag bara därifrån i panik. Och han hänger sig kvar i dörren. Så väldigt kaotiskt och allting förändras på bara några sekunder. Dagen efter när jag vaknar på morgonen så vaknar med en jätteobehaglig känsla. Och liksom bara, vad var det som hände igår? Dröjer inte länge förrän min vän kommer in och säger att LAPD har typ omringat hela huset. Och de griper då först mitt ex och sen även mig. Och på stationen så får jag då reda på att de har släppt henne efter typ en timmes förhör. Och då tänker jag att okej, det kan inte vara så allvarligt. Och sen när det var min tur att ha förhör så får jag då en och en halv timme in i förhöret för reda på att mannen har dött. De ställer även frågor om just bilen. Och de säger att några vittnen säger att bakhjulet av min bil har kört över mannens ben. Vilket jag då inte kunde förstå för att varken jag eller min flickvän hade känt någonting. Och till idag så vet vi fortfarande inte om det är sant. Det fanns 3 kameror på plats. Och vissa vittnen sa att det var en annan bil som körde över. Och vissa sa att det var min bil som körde över. Men otroligt jobbigt. Jag fick reda på att mannen hade dött. Och det är en och en halv timme in i förhöret. Så då bröt jag bara ihop. Det var bara en helt overklig känsla. Och jag minns av någon anledning så tänkte jag på Annika Östberg. Just i det momentet. För att oddsen att man ens ska hamna i en sån här situation är så sjuk. Men då fick jag en riktig out of body experience. Otroligt mycket skuldkänslor. Eftersom jag själv förlorade min mamma i en bilolycka så fick jag självklart tankar på mannens familj. Och jag vet vad de gick igenom. Så för mig var det otroligt, otroligt, otroligt svårt att smälta att jag har gjort någonting som har orsakat en annan människas död. Så det var väldigt, 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 väldigt tufft. Och sen kom de bara med en pink slip, som det kallas för, där det står 187 på. Polisen i förhöret var så här, vi förstår att det här inte var en medveten, att du inte hade uppsåt att döda, men vi måste låta åklagaren sköta resten. Men oroa inte, det här är förmodligen manslaughter, så du kanske siktar på 6 år. Och för mig var det bara så här helt, det var helt oförståeligt bara. Alltså ta in en sån grej på bara några sekunder är inte lätt. Från att ha levt ett helt annat typ av liv, där man nu helt plötsligt sitter på Hollywood Police Department. Anklagad för något sånt allvarligt. Det kändes väldigt, väldigt, väldigt overkligt och extremt tufft. Och dela med det samtidigt som man sitter med den här skuldkänslorna över att en man har dött är otroligt tufft. Och att man sitter där i en cell och gör det. Det var väldigt, väldigt, väldigt tufft. Och sen 3 dagar senare då, så när åklagaren hade bestämt sig, så då bestämde åklagaren sig för att åtala mig. Och då fick jag sitta i LA County Jail i 18 månader. Och i väntan på rättegång. Så det är också en väldigt, väldigt tuff värld, såklart. Om man aldrig varit i den världen förut. Så att jag hade ju en väldigt, väldigt, väldigt tufft år. Eller 1,5 år. Samtidigt som jag psykologiskt var tvungen att dela med allting som jag hade hänt, så var jag också inne i en krigszon, kan man säga. Där vardagsmat med både mord, bråk var det varje dag, korruption från häktesvakterna. Det var en väldigt, väldigt, väldigt violent environment. LA har 50 000 gängmedlemmar, och LA County Jail är, det är, alltså folk som sitter i LA County Jail har inte blivit dömda. Så att det är väldigt mycket människor som åker in och ut. Vissa är där bara några dagar och så fort det kommer rivaliserande gängmedlemmar in i samma cell så blir det bråk på en gång. Så det var någonting, det är svårt att sitta och bearbeta allting när du är i den miljön, för att du hinner liksom aldrig riktigt tänka.
Mm. Men jag tänkte den måste vi gå in och prata om, LA County Jail. Men jag tänkte på till den här liksom händelsen där, när ni gick ut, slogs. När du åkte hem sen, tänkte du någonting på den här mannen då?
Ja, absolut.
Och tänkte du liksom hur gick tankarna där?
Jag var ju orolig för vad som hade hänt, men jag trodde inte att han hade dött. Och sen var jag arg på mig själv för att jag hade gått ut ur bilen.
Du hade låtit ditt temperament styra situationen.
Precis.
Du hade låtit något annat styra situationen där du riskerar din typ karriär. Du riskerar ditt liv. Och sen så kanske inte tanken var då på självklart att en person ska dött, men ja.
Ja, nej, jag tänkte inte så mycket just på min karriär, utan det var mest, jag var arg på mig själv att jag hade varit impulsiv.
Mm.
Att jag tänkte att jag hade kunnat lösa det på ett helt annat sätt. Det är vissa andra saker som hade hänt under dagen som också gjorde att jag var stressad under det här, under den här situationen. Men jag trodde absolut inte att han hade dött. Utan jag tänkte bara, det här var, alltså det sånt här. För mig var det mer också att jag var arg på mig själv att jag hade gått ut. Men när jag fick reda på att han hade dött senare, då var det är då den stora chocken kommer. Innan så hade jag ingen aning om att han hade dött. Men jag tyckte, jag skämdes, tror jag. Jag skulle nog säga att det är genom åren som det riktiga arbetet har kommit. För att just då, när en sån här sak händer, så drivs man också av på något sätt att rädda sig själv. Det är någon sån här att man tar inte så mycket ansvar i början, utan man tänker mest bara så här, oj, hur ska jag komma ut det här? Men arbetet just att så här, ta ansvar och ta accountability för det jag gjort, det har nog tagit år för mig att göra. Att verkligen förstå innebörden av det jag gjorde. Och just det här att du gör en handling under några sekunder, du kanske agerar utav ilska eller vad det än är. Just de här sekunderna så ser inte du ringarna på vattnet som kommer. Och ringarna på vattnet är oändliga. Så om man bara ska börja med mannens familj. Först förlorar de en familjemedlem. Men sen också, vad händer för dem ekonomiskt? Vad händer för dem psykologiskt? Vad händer för dem emotionally? Det finns så många olika faktorer som de går igenom. Bara om man ska gå till kärnfamiljen för den här mannen. Sen ambulansen som kommer på plats och ska se det här. Polisen, alla domare, jurister, juryn, min familj. Alla de människorna som jag har skrivit låtar med där. Vi hade låtar med på Transformers-filmen där de måste ta bort. Alltså det är så otroligt mycket som händer av en incident som sker på några sekunder. Och det var väldigt jobbigt för mig att bearbeta. Men jag tvingade mig själv att bearbeta den grejen. För att jag... Det här är en stor skam för mig, självklart. Och jag var tvungen att gå in och vara ärlig mot mig själv. Och inte skylla ifrån mig. Inte skylla ifrån mig på omständigheterna. Och vilket var lätt att jag gjorde i början. Det var väldigt mycket så. Hade jag inte gått ut så hade inte det här hänt. Hade inte han bankat på min bil. Man börjar med de här ursäkterna. Men ju mer tiden går och man verkligen får sitta. Jag tog väldigt mycket program också där inne. Och läste väldigt mycket. Och jag tvingade mig själv att bara så här. Hur kommer det sig att jag som hade en så framgångsrik karriär tog ett otroligt korkat beslut att gå ut ur bilen? Och varför var jag så pass impulsiv? För att jag tror inte de flesta människorna hade gjort det. Så då tvingade jag mig själv att gå in och gå igenom mina childhood traumas. Vad var det som triggade det? Och inte använda det som en ursäkt till varför jag gjorde det, utan försöka förstå varför jag gjorde det. Och det har tagit år. Men jag skulle inte säga att direkt första dagen att den insikten hade infunnits. Utan det var någonting som kom i tiden och som jag har jobbat fram. Och även där inne var just när jag startade det här mixtape-programmet var en del av det arbetet där jag kände att det ansvaret jag kan göra är, alltså det som jag kan bäst är musik. Och hur kan jag på något sätt koppla ihop det med ett arbete mot våld? Så då valde jag att göra den här San Quentin mixtape. Och det började med att jag fick in en keyboard när jag väl kom till San Quentin. Det här är då jag suttit i 5 år. Så innan var jag först jag var 18 månader i LA County Jail. Sen var jag i 3 månader på North Kern som är en reception center. Och sen 3,5 år på Solano State Prison. Som var ett väldigt violent fängelse. Därefter, så tack via Lisa Piroska på Svenska konsulatet så rekommenderade hon att jag skulle flytta till San Francisco och San Quentin. Och San Quentin kände jag bara till från Blood In, Blood Out-filmen. Liksom. Mm. Så först var jag lite så här,
Just det är väl USAs äldsta.
Precis, och det är också
fångarna, ja.
Precis, och de har ju också 750 dödsdömda. Det är den enda death row i Kalifornien. Så det är ett ökänt fängelse. Men de hade ett college. Så att till slut så lyckades hon övertala mig att flytta dit i alla fall. Och jag skickade in en ansökan och fick komma dit. Och där fick jag då in en keyboard som jag började göra beats på. Och när jag började göra beats så brukade olika gängmedlemmar samlas utanför min cell och stå och ha freestyle sessions och rappa.
Mm-hmm.
Så jag blev typ känd där inne som musiken. Och varje gång det var olika event så brukade jag uppträda där inne. Skapade till slut ett liveband. Men någonstans runt 2016 så kom det var en lagändring i USA som gjorde att ungdomsfångar mellan 18 och 23 får komma till San Quentin. Innan hade de inte fått komma dit. Och när de väl kom så många av dem var ju självklart gängmedlemmar, så de var så kallade mules, eller åsna på svenska, så att de gjorde ärenden för de äldre gängmedlemmarna så att de fick smuggla droger. De kunde få en lapp på morgonen där det stod "Go and stab the guy over there", alltså gå och knivhugg den här personen. Och gör du inte det så blir du knivhuggen.
Så det är den...
Den miljön. Så att då såg jag en opportunity att göra någonting för dem och göra ett program. Och eftersom jag såg att när jag stod vid min cell så märkte jag att det var rivaliserande gängmedlemmar som stod bredvid varann utan problem. Men de hade alla kärleken till musiken och de stod där och rappade. Och jag märkte att de skojade och att det blev som en grej. Och då växte den här idén att jag borde göra en mixtape. Men istället för glorifiera våld, istället varna yngre om verkligheten i fängelset. Så att jag kom upp med den här idén, kallade det för YOP, som står för Youthful Offender Program. Och så sa jag bara så här att jag kan producera ert album på ett villkor, att ni berättar om era liv, men inte använder svordomar, inte använder kvinnoförtryck, och istället berätta sanningen om hur det är att vakna en cell, hur det är att vakna 4:30 varje morgon, tvätta dina kläder i en hink, hur det känns att vara på lockdown i 8 månader där du bara får duscha 3 gånger i veckan. Alltså instängd, du får inte lämna cellen.
Isoleringscell eller?
Nej, utan det är vanliga cellen. Så att när det är lockdown, det är om det händer ett upplopp på gården eller om någon har blivit knivhungen, eller vilket händer nästan hela tiden. Så vi gick på lockdown väldigt ofta. Men på den tiden var det så att om en vit person till exempel har varit inblandad i någonting, då går alla vita på lockdown. Likadant med svarta eller så vidare. Så att det var rasbaserat. Om någon från den här rasen hade gjort någonting, då går alla av den rasen på lockdown. Så var det upplopp och det var svarta och vita, då går alla svarta och vita på lockdown. Så det är en väldigt annorlunda miljö. Det är svårt att förstå om man är uppväxt här. Men det är på riktigt och det är ingen lek. Men jag såg en opportunity i alla fall. Och först i början så var jag så här, men jag kan inte rappa utan att svära och hela den biten. Så att jag tog en av de mest respekterade gängmedlemmarna och så gjorde jag en låt med honom först. Som heter Hard Times, som finns på San Quentin mixtape. Och när de andra yngre hörde det så var de så här, jag vill också vara med i det här programmet. Och det slutade med att jag till slut hade 100 ungdomar i mitt program. Och administrationen lät mig bygga det här programmet. Och de sa, vi tycker om det du gör, men vi vill inte att du släpper det här. Min tanke var att de här låtarna skulle spelas i juvenile halls och i skolor. Så att yngre skulle få se att det är inte coolt att göra brott. Det är inte coolt att sitta inne i fängelset. Det är inte coolt att inte ha kontakt med din familj. Och någonstans idén växte sig starkare ju fler låtar jag gjorde. Och jag började se mer och mer opportunities. Vad man faktiskt kan göra med det här. Att man faktiskt kan bygga ett program runt det här. Och ungefär efter ett år så blev det ett officiellt program på San Quentin. Så att det är vissa paragrafer som måste uppfyllas för att man ska få det. Och då började jag få... Jag började bli kontaktad av wardens från andra fängelser som kom dit och ville träffa mig. Och sa att vi vill ha det här programmet på vårt fängelse också. Mm. För det finns 34 fängelser i USA. Och sen började olika nyhetskanaler höra av sig och börja komma in. Vilket också sen ledde till att J. Cole, en rappare i USA, Common och sen Kim Kardashian också kom in för att träffa mig. Och när de väl kom in så började de engagera sig i det här projektet också och ville liksom få spridning. Jessica Jackson, som är halvsvensk faktiskt, hon var mayor i Mill Valley. Hon kom in på besök på San Quentin och träffade mig. Och där blev det också en connection eftersom att jag var från Sverige. Så började vi prata och hon ville absolut hjälpa mig. Och Van Jones, som också är nyhetsankare på CNN. Hon och Van Jones omfamnade mitt projekt och kom in en gång i veckan. Och satt och bara, hur ska vi kunna få ut det här? Och det ledde till slut att Jay-Z och Roc Nation signade det här projektet. Och ville släppa det. Men fängelset sa att det får absolut inte släppas. Men så jag hade Roc Nation som ville släppa projektet. Men...
Ja, alltså släppa det World.
Ja, precis. Släppa det på Spotify och iTunes. Så att folk kunde få höra de här historierna.
Och varför ville inte fängelset släppa det?
Så jag kan förstå det också med hänsyn till brottsofferna av de som är med. Ja. Och att man inte vill glorifiera någon som sitter inne. Och det, ja, kan jag förstå.
Att de inte blir rockstars liksom.
Precis.
Vilket gör att det skulle antagligen med den kraften också med de runt om toppa listorna och rätt vad det så blir en omvänd faktor.
Precis.
Från vad det var tänkt från början.
Precis. Det slutade dock med att guvernören som också kände till det här programmet faktiskt ringde till fängelset och sa så här, jag tycker att ni ska släppa det här projektet. Det var väldigt intressant över hur allting skedde på slutet, för att hela mixtapen inleds med en massa shoutouts från olika kända artister som supportade det här projektet. Så det är allt från DJ Khaled till Meek Mill till Common.
Men kan man lyssna på det här någonstans?
Ja, det finns på Spotify. Det heter San Quentin Mixtape, Volume 1. Och precis när jag var klar med det här introt. Jag hade haft skivan klar, men jag hade suttit och filat på det här introt. Och fått in nya shoutouts från nya artister. Precis när jag lämnar över den här USB-minnet till Warden's Assistant. Och så säger jag så här, nu är skivan helt klar. Precis när jag lämnar över den så ska jag sätta mig ner och göra en beat bara. Och då går alarmet och så säger de institutional lockdown. Alla måste återvända till sina celler. Och det är på grund av att covid då har hänt. Så det här är precis när pandemin börjar.
Mm.
Så då, det här är 2020 i mars. Så att då går vi på lockdown igen. I 3 veckor. Och efter 3 veckor då så hör jag bara att de kallar på mitt namn. Och då går jag ner. Och ja, det är en ganska lång historia. Men jag får i alla fall reda på just då att jag ska bli frigiven. Och då fick jag en väldigt konstig känsla. Där jag kände så här, det här kanske var mitt purpose. Det är otroligt tragiskt att en man dog. Men jag tycker att det är väldigt intressant att precis när jag är klar med mixtapen så går vi på lockdown. Och sen 3 veckor senare så är jag fri.
Och vad är planen framåt?
Målet är ju någonstans att få komma tillbaka och vara volontär där inne. Så att det finns ju krafter både från fängelserna och guvernörens kontor att få tillbaka mig dit. Jag har även fått förfrågan från FN faktiskt, där de vill komma in och sponsra det programmet och bygga ut det. Jag vill åka runt i fängelser i Sverige, jag vill åka runt på fritidsgårdar, jag vill åka runt och prata. Berätta min historia, jag hoppas att den på något sätt kan inspirera folk att göra det bästa av sin vardag. Jag vill absolut inte göra någon snyft historia av det jag gått igenom. Jag tar fullt ansvar för det jag gjort. Och jag vill inte heller... Jag vill inte... Jag vill nå folk på ett sånt sätt att oavsett vad de har gått igenom, för att det är inte så många som har en sån drastisk eller dramatisk händelse i sitt liv som det här är, men jag hoppas kunna nå ut till folk som har blivit mobbade, var de än går igenom, skilsmässa, var de än är. Oavsett vad ens situation är, att kunna resa sig hur hopplöst och hur mörkt den känns. För att när du har livstid, det är inte så mycket hopp egentligen. Jag hade min son hemma i Sverige. Bara den att dela med det var otroligt, otroligt, otroligt.
Just det. Just så det. Där tänker jag även in på det. Det tänkte jag också på så här, hur var det när du vet, jag vet att du träffade han då och då. Och jag har två frågor här. Den första frågan är hur var det att komma hem till Sverige och träffa honom första gången som fri man?
Så det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, för att min son flyttade till USA 4 månader innan jag blev frigiven, för att han ville vara nära mig. Så han flyttade till San Francisco och kom varje helg, både lördag och söndag, och hälsade på mig. Innan dess hade han bara kommit 2 gånger om året, eftersom det är väldigt långt att resa från Sverige till USA. Så... det är också väldigt sjukt att när han väl bestämmer sig för att flytta till USA, så 4 månader senare så blev jag fri. Så att jag hinner bara träffa honom en gång, precis samma dag som jag blir frigiven och jag är på immigration. Så träffar jag honom där via en ruta bara. Och han har precis flyttat till USA och börjat plugga, och då är just den här covid-grejen att han kunde inte resa därifrån, för då hade han inte fått komma tillbaka. Så att han var tvungen att stanna kvar i USA. Så det var väldigt sjukt också, för jag ville bara vara med min son. Men samtidigt så ville jag också att han skulle fortsätta sin utbildning. Så att faktiskt fram till förra veckan så träffade min son första gången utan glasruta.
Hur var det då?
Obeskrivligt.
Var träffade han någonstans?
Hemma. Så... Han har ju gått igenom mycket liksom.
Tufft att prata om. Fattar det. Jag själv är en 4,5-åring och en 1,5-åring, och när jag hörde det där, den här grejen kring liksom att du hade en son där också, jag bara, Jesus, alltså det är ju både bra och dåligt. Men alltså det är som en otrolig livsgrej. Men sen bara saknaden där. Av sin son liksom.
Det är det också, att jag lovade mig själv också, eftersom min pappa försvann, så lovade jag mig själv att alltid vara där för min son. Och vilket jag var fram tills det här hände. Han har alltid varit med mig. Han brukade följa med mig till LA. Han har varit med mig i studion med Darin. Han har alltid liksom följt med mig vart jag än har gjort liksom. Det är väldigt ovanligt att du såg mig utan min son, om inte han var med sin mamma. Så det var väldigt tufft. Men det var också det som gjorde att jag liksom tvingade mig själv att liksom kämpa. Även om sannolikheten att jag skulle bli fri var minimal, så var det ändå någonstans det hoppet som höll mig vid liv. Men för att återgå till det jag sa innan, det är också det som jag vill kunna inspirera, för att det finns folk som kanske gör inte har vånen om sina barn eller whatever, men just det här att allting känns mörkt och hopplöst. Där har du en situation där det verkligen var så här hopplöst att jag skulle få träffa min son i frihet på riktigt igen. Men det som jag brukade tänka på samma sätt som det var väldigt osannolikt att jag skulle hamna i den här situationen, så tänkte jag alltid, Om mitt liv kan gå från att vara så bra till att bli helt katastrofalt, så borde det också kunna gå precis tvärtom. Att gå från katastrofalt till bra. Och det är någonting som jag alltid hoppades på och bad om. Och liksom hade affirmationer om varje natt. Så att det måste bara förändras. Och även om det inte gör det, så måste jag någonstans också samtidigt förlika mig vid den tanken att det faktiskt kanske blir så att jag stannar här. Men om jag nu stannar här, så vill jag göra det bästa. Men innerst inne så kände jag någonstans att det kommer lösa sig. Men det är inte lätt att ha de tankarna när du varje morgon vaknar och du är fortfarande kvar där. Alltså egentligen känns det...
Vad gjorde du med din son förra veckan när ni sågs? Tog ni en pizza? Kollade ni en film?
Alltså det var ju... Det var väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Det är svårt att bara prata. För att vi bara satt där. Det första vi gjorde var åt frukost tillsammans. Så, ja. Det var vår första frukost på 15 år tillsammans. Så, jag är jättesvårt att prata om det här. För jag blir väldigt emotional.
Fattar. Och det förlåter ta tid.
Mm. Men...
Ett av dina bästa ögonblick i hela livet alltså?
Ja, alltså svårt att sätta ord på. Mm. Väldigt svårt att sätta ord på. Men när du har gått och drömt om någonting i så pass lång tid i en sån hopplös miljö och sen händer det faktiskt. Allting förändrades i princip. Det är svårt också kanske att se hur mycket jobb man faktiskt har lagt ner under de här 11 åren. Det är otroligt mycket program. Otroligt mycket... Alltså oändlig. Jag tror aldrig i hela mitt liv att jag har kämpat för någonting så mycket. Och det är varje dag i 11 år och 4 månader. Med bara negativa nyheter. Men ändå bara fortsatt. Och sen i princip över en natt så förändras allting. Direkt efter jag släpps och släpps mixtapen. Jag vet inte, det är att sitta sen i Sverige med min son i frihet. Någonting som jag drömt om i så många år. Det är svårt att förklara. Men allting hände väldigt, väldigt plötsligt och blev väldigt, väldigt annorlunda från det livet som jag levde där inne.
Mm. En väldigt, väldigt, väldigt inspirerande att höra på också. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det?
Mm.
Så kanske att, någon som vill boka föreläsningar eller vill att du ska komma till skolan och prata eller vad som helst.
Absolut. Man kan kontakta mig på Instagram. DAWDA. Dauda, som också är mitt artistnamn nu. Så kan man kontakta mig där. Och även info@davidjassy.com. Så jag är jätte öppen för just sådana typer av förslag. Jag vill jättegärna påverka det som händer här i Sverige också, positivt. Så absolut. Kan man. Men det är nog enklaste sättet att nå mig på.
Lägger in allt här också i poddbeskrivningen.
Mm.
Men du, stort tack att du kom hit. Det var en otrolig historia att få lyssna på.
Tack för att jag fick komma.
Stort tack, David Jesse. Fram Gangs Body with Alexander Perleros. Det jag i alla fall tycker är väldigt fint med det här, det är verkligen att när jag kör den här intervjun med David, så känns det verkligen som att han ger tillbaka i liksom resten av hans liv. Och det tycker jag verkligen är väldigt, väldigt fint. Och sen också att han lyckas ha gjort det och säkerligen har räddat livet på andra människor.
Stort, stort tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Ha det fint.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.